Det här är P1, Sveriges Radio.
Mediernas ständiga fight mot techbolagen har gått in i en ny era. New York Times stämmer AI-jätten OpenAI för att utarma medier.
You are absolutely free legally to use them and to repeat them. The New York Times cannot own facts.
En störtflod av desinformation och fake news om kriget i Gaza. Vilka är aktörerna bakom?
I don't think you really need bots to share disinformation and misinformation about what's happening because ordinary people are doing that anyway.
Och så tittar vi in hos den nya mediemyndigheten där det råder nybyggaranda.
Jag uppfattar att alla är väldigt positiva och nyfikna.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till ett alldeles nytt avsnitt av Medierna. Nyligen stämde mediegiganten New York Times den senaste tidens mest hypade AI-bolag, OpenAI. Bolaget står bakom chatbotten ChatGPT. Stämningen har fått stor uppmärksamhet och är ett nytt kapitel i den utdragna och ständigt reinkarnerande fighten mellan Silicon Valleys techbolag och mediehusen. Den här gången handlar anklagelserna om att OpenAI har använt sig av hundratusentals artiklar från New York Times för att skapa sin chatbot-succé. Och det har de gjort utan att varken be om tillstånd eller betala för sig. I veckan valde den amerikanska senaten att diskutera frågan om artificiell intelligens och journalistik. Och det var allvarsamma tongångar i salen. Reporter är Katarina Andersson.
Newspapers and broadcast stations are in existential crisis. It is in fact a perfect storm. It is literally eating away at the lifeblood of our democracy.
Inledningen på hearingen i Washington i onsdags var dramatisk. Och det var ett starkt startfält av journalister som stod framför politikerna för att vittna om det hotet som AI-bolagen utgör. Och oron, den var tydlig.
This risk will become worse as the economic decline of our industry accelerates.
Den enda som inte var orolig i rummet var journalistprofessorn Jeff Jarvis, som också var inbjuden för att vittna. Att AI-bolagen använder hans egna böcker som träningsmaterial, det är han inte alls emot, berättar han.
Now when I learned that my books were included in Books 3, a dataset used to train AI, I was delighted, for I write not only to make money but also to spread ideas.
Jarvis är en känd medieprofessor som ofta tar techbolagens parti i debatten. Han har jobbat för Google och backat som Meta i sin forskning. Så när jag frågar honom om New York Times anklagelser om att OpenAI undergräver journalistiken, då är hans svar, som väntat, ganska syrligt.
News publishers tend to still be searching for a pot of gold at the end of a rainbow that will give them all kinds of money and solve their strategic problems.
Enligt Jarvis är problemet att mediejättar som New York Times alltid gnäller när pigga techbolag kliver in på banan.
And I have seen again and again and again that they just want to try to stand back on their old glory and their old nostalgia and say the world owes us because we do good things.
Kampen mellan techbolag och mediehus har pågått i långt över ett årtionde. Och den här gången handlar konflikten alltså om artificiell intelligens. AI-bolagen behöver innehåll för att träna sin AI. Så språkmodellerna har slukat det mesta som finns att läsa på nätet. Bland annat då en guldgruva med artiklar från New York Times. När vi användare sen ställer frågor till ChatGPT så kan svaret komma från en artikel som språkmodellen slurpat upp. I sin stämning pekar New York Times på flera exempel där ChatGPT ordagrant har gett svar som är hämtade från deras artiklar. till och med artiklar som ligger bakom betalvägg. I hearingen ekar samma anklagelser.
It shows evidence of copyright protective expressive works being taken from behind paywalls
and outputted substance while keeping 100% of the value for themselves and training consumers to come to them for information, not to us. Fair use is not intended to simply enrich technology companies that prefer not to pay.
Man får kopiera upphovsrättsskyddat material till en viss gräns. Men exakt var den gränsen går, det är inte helt klart. Ståuppkomikern Sarah Silverman har protesterat mot att ChatGPT kan skriva skämt i hennes stil.
You're being fucking ridiculous!
Och konstnärer har sett hur bildverktyg som bygger på AI kopierar deras uttryckssätt. Det här har också lett till stämningar som ska avgöras framöver. Journalistprofessorn Jeff Jarvis menar att frågan som ställs på sin spets är om en maskin, precis som människor, ska få läsa och lära sig saker och sen använda kunskapen och sprida den vidare.
Should OpenAI, should ChatGPT, should Google's Bard and so on be allowed to do what you and I can do as both journalists and as readers? And I think it should.
Men New York Times håller inte med. Nu kräver tidningsjätten skadestånd och vill dessutom att domstolen ska förbjuda OpenAI att använda deras artiklar i framtiden.
I'm here today because journalism is fundamentally a human pursuit. And it plays an essential and irreplaceable role in our society and our democracy.
New York Times skriver i sin stämning att deras journalistik bygger på arbetet från tusentals journalister. Deras anställningar kostar hundratals miljoner varje år. Och OpenAI har undvikit att investera miljarder i att ta fram bra journalistik. Men drar ändå nytta av journalisternas arbete.
Yes, the New York Times spends a lot of money to gather the journalism it does, and bless it. I pay the New York Times as a subscriber for that benefit. But the facts that the New York Times reports, once they're reported, once you read them, once you know them, you are absolutely free legally to use them and to repeat them. The New York Times cannot own facts.
Jarvis tar ett par exempel från historien som han tycker går att likna vid utvecklingen inom journalistik och AI. Då, för länge sedan, när radion gjorde entré och började konkurrera, så ville pressen skydda sina rapporter och försökte sätta käppar i hjulen.
The newspaper industry tried to stop radio from reporting the news, from discussing it for 12 hours, because they didn't want the competitor. So this is happening once again where the old newspaper industry tried to go to courts and legislatures for protectionism against the future. I'm not terribly sympathetic with that.
OpenAI var inte på hearingen i Washington, och de ställer inte upp på intervju. Men de skickar ett mejl till oss på medierna. Här skriver de att stämningen från New York Times kom som en kalldusch. De satt nämligen redan i diskussioner med Times om kompensation. Och så plötsligt då drar sig tidningsjätten ur och överraskar dem med en stämning. Vi har förhoppningar om att vi kommer hitta ett sätt att jobba tillsammans som gynnar båda parter, skriver OpenAI i mejlet. Jeff Jarvis har inte mycket till övers för traditionella mediehus. Men alla är inte lika dåliga. Det finns goda exempel och under hearingen pekar han mot Skandinavien.
And this morning I talked to an executive at Schibsted, very good Norwegian newspaper company, and they're working on something similar.
Schibsted har rätt inställning, tycker Jeff Jarvis. Istället för att klaga så borde amerikanska mediebolag göra samma sak. Experimentera med AI för att hitta nya möjligheter, säger han i hearingen. Och Schibsted är framåtlutade när det gäller AI-teknik och journalistik. Till exempel har man utvecklat en AI som skriver förslag på rubriker till Aftenpostens artiklar. Teknikchefen på Schibsted, Sven Störmer Taulau, har en kluven inställning till AI-bråket i USA. Att OpenAI har fått åt sig publicisternas innehåll utan att be om lov eller betala, det tycker han är fel.
Principiellt sett så är ju vi imot at noen skraper vårt innhold og bare bruker det uten at de har bedt oss om lov. Vi tenker jo at vi ønsker å ha kontroll på vårt eget innhold, ikke at bare noen skal ta det.
Men Sven Størme tror at New York Times stämning mot OpenAI egentligen är förhandlingsteknik. Ett sätt att krama mer pengar ur en deal mellan två maktspelare. Och det kan inte stanna där, säger han.
Hvis for eksempel New York Times är aggressiv mot OpenAI nå, så må det ikke være det och samtidigt ikke gjøre noe selv. Du må embrace teknologi. Ikke sette deg liksom med liksom en sigar og en stor fløyelsjakke som en sånn gammel redaktør, og så sier at dette her var helt fryktelig. Dette her vil vi ikke ha noe av. Altså, det jo bare helt meningsløst.
I think we have to ask ourselves, do we want all the news and information in this nation to be controlled by two or three companies? I certainly don't. I certainly don't.
Schibsted-chefens inställning står i stark kontrast till oron som amerikanska mediechefer luftar på hearingen i Washington.
Människor har behov för information som har integritet. Att man vet att det är riktigt, att det är sant. Jag tänker ju att i en världen med AI så är kanske det behovet ändå större någon gång för att du kan få så enormt mycket produktion av innehåll som inte är sant. Så att den redaktionsstyrda pressen har en möjlighet, kämpemöjlighet till att kunna ta en starkare roll i samhället än det gör idag, det tror jag.
Sist här i Katarina Anderssons reportage hörde vi Sven Störmer Taulau, teknikchef för Schibsted. Och vi ska säga att Katarina Andersson även frilansar för Schibsted ägda Omni. Och nu så ska vi ta några kortare medienyheter från den gångna veckan.
I veckan röstade aktieägarna igenom Viaplays räddningsplan som innebär att bolaget undviker en konkurs. Krisplanen går ut på att franska Canal Plus och tjeckiska PPF blir nya huvudägare. Man har även lyckats skriva ner skulder och ta in investeringar på 4 miljarder kronor. Ytterligare två journalister har i veckan dödats i bombningar i Gaza. De två Al Jazeera-journalisterna dog när bilen de färdades i träffades av en raket, enligt den Qatar-baserade tv-kanalen. Al Jazeera menar att det rör sig om en riktad attack. Även organisationen Committee to Protect Journalists har i veckan krävt en utredning om huruvida attacken var riktad mot de båda journalisterna. Enligt Committee to Protect Journalists är det hittills 79 journalister och mediearbetare, varav 72 varit palestinska, som dödats i kriget mellan Israel och Hamas. Medier får inte visa filmer från rätten på Anders Behring Breivik. Det här beslutade en norsk domstol i veckan. Anders Behring Breivik har stämt den norska staten då han menar att straffet som avtjänas i isoleringscell bryter mot hans mänskliga rättigheter. Den socialdemokratiska ungdomsorganisationen AUF och anhöriga till offren för Breiviks terrordåd på Utöja 2011 har krävt att medier inte ska få visa film på när Breivik vittnar. Enligt dem skulle det kunna bli en arena för honom att uttrycka sina extremistiska åsikter. Och i veckan fick de alltså rätt av domstolen. Det här skriver den danska tidningen Politiken.
Frågan är om det någonsin spridits så mycket fake news och desinformation som nu under kriget som rasar i Gaza. En stridström av manipulerade bilder, förvridna uppgifter och rena falska påståenden matas ut i sociala medier. Men hur ser den här desinformationen egentligen ut? Och vilken roll spelar etablerade medier i den här krigspropagandan? Vår reporter Freddy Rammel har i veckan undersökt det här närmare.
One video that I saw being circulated quite widely and it got millions of views really, really quickly.
Olga Robinson är redaktör på BBCs faktagranskningsavdelning BBC Verify och granskar desinformation på sociala medier. I november 2023 så ser hon ett klipp på sociala medier som sägs föreställa Al-Sadaqa-sjukhuset i Gaza.
It was a CCTV footage of a hospital where you could see an explosion happening.
Man ser en stor explosion, rök som sprider sig och människor som flyr. Men saker är inte som det verkar, ska det visa sig.
I started doing some searches using some stills from the image, and it quickly turned out that was actually a 2016 video from Aleppo, and it has nothing to do with it, with Israel and Gaza at all.
Klippet är från Syrien. Det föreställer inte Israels bombningar i Gaza, utan president Assads rysk understödda bombningar av sin egen befolkning. Och ta bilder och filmer från en konflikt och hävda att de i själva verket är från en annan konflikt är ingenting nytt. Det är en gammal klassisk desinformationstaktik. Men i kriget mellan Israel och Hamas i Gaza finns en ytterligare dimension som gör det märkligare.
These videos are being circulated by the same people who previously denied those atrocities in Syria, and now they use the same pictures of children to then claim that what you're seeing is actually Gaza.
Konton som tidigare har hävdat att Assad-regimen inte gjort sig skyldiga till krigsbrott i inbördeskriget där delar alltså samma bilder och filmer igen, men den här gången för att bevisa att de krigsbrott som de tidigare har förnekat i själva verket begås i Gaza just nu. En av dem som gjorde sjukhusdesinformationen viral på plattformen X, tidigare Twitter, är den amerikanska högerextrema influencern Jackson Hinkle.
He's really become one of the most popular accounts on Twitter for sharing information about the conflict.
Elliot Higgins är grundare och kreativt ansvarig på den grävande journalistorganisationen Bellingcat.
And that was in a matter of weeks because he was providing that emotionally engaging content and a lot of it that allowed him to build that audience among people who just wanted to be mad at Israel.
Innan Gaza-kriget hade Jackson Hinkle mellan 400 och 500 000 följare på X. Nu har antalet vuxit till 2,4 miljoner. Elliot Higgins tror att Jackson Hinkle har ekonomiska motiv. Sen Elon Musk tog över Twitter och döpte om det till X har möjligheterna att tjäna pengar på sitt innehåll ökat genom till exempel prenumerationstjänster.
There's also now a motivation for people to share the kind of content that gets lots of likes and clicks and retweets, which tends to be kind of very controversial or emotionally engaging content, because now people can have subscribers to their Twitter account, which generates income from themselves.
Jackson Hinkle och andra opportunistiska ex-användare som sprider desinformation om kriget är otroligt produktiva, vilket gör desinformationsgranskares jobb enormt svårt.
You know, they post dozens of, if not hundreds of posts per day, and some of them are correct, some of them are totally false and unrelated.
Både Olga Robinson på BBC Verify och Elliot Higgins på Bellingcat säger att det är någonting speciellt med desinformationen som sprids om kriget i Gaza. Taktikerna känns igen både från Ukraina-kriget och kriget i Syrien, men det är mängden just nu som sticker ut.
With that kind of volume, there's only so much you can ever fact-check.
Och att just konflikten mellan Israel och Palestina är en så bördig jord för desinformation är ingen slump. Den vänder sig till en publik som i stor grad redan valt sida och som bara letar efter argument för att backa upp sitt lag.
They are more prone for sharing content on social media that reinforces their ideology and beliefs. And what we're seeing on social media platforms, in particular Twitter and TikTok, is a lot of content that's shared by people who are trying to create emotionally engaging content rather than factually accurate content.
Det här engagemanget gör att bottar eller trollarméer inte riktigt behövs om man vill sprida falska budskap, säger Elliot Higgins.
I don't think you really need bots to share disinformation and misinformation about what's happening because ordinary people are doing that anyway.
Om man följer det här kriget på sociala medier så känner man antagligen igen många av desinformationsnarrativen som sprids av ena sidan om andra sidan. På pro-israeliska konton återkommer begreppet Pallywood varje gång civila dödas i Gaza.
It's basically a derogatory combination of the words Palestine and Hollywood.
Ordet används för att sprida föreställningen att palestinier iscensätter sitt eget lidande för att vinna sympatier av omvärlden. Och sedan den 7 oktober 2023 har Olga Robinson på BBC Verify kunnat se att ordet används på sociala medier långt mycket oftare än vanligt.
We would normally see in the previous spikes around 10,000 mentions of the word Pollywood on X, and it peaked at over 200,000 just for November.
Konspirationen om Pollywood var tidigare någonting förbehållet en extremistisk periferi. Men nu används det allt oftare av etablerade opinionsbildare, kändisar och av tjänstemän i den israeliska staten. I slutet på förra året spreds ett videoklipp som föreställde en död 5 månader gammal bebis i armarna på sin mamma utanför ett sjukhus. Det tog inte lång tid innan anklagelserna om Pollywood började fylla sociala medierflödena. Det var ingen riktig bebis, utan en docka var budskapet. Men snart bekräftades det att det verkligen rörde sig om en bebis som dött i kriget och att det docklika utseendet faktiskt var orsakat av likstelhet. Men Pollywood-narrativet hade redan blivit viralt.
It went so viral. It was even picked up by a fairly well-known newspaper in Israel, just called Jerusalem Post, that had to issue a retraction later and say that their article was based on faulty sourcing.
Motsvarigheten till Pollywood i pro-palestinsk desinformation är att helt eller delvis förneka Hamas massakrer på civila israeler den 7 oktober 2023.
For example, suggestions that the majority of people killed were not civilians, or there were no civilians at all killed, despite ample evidence that that is not the case. Or, for example, suggestions that it was a lot of people were killed by friendly fire, like the majority of people were killed by friendly fire. And sometimes it would be posted with combat footage, but in reality, it wasn't actually filmed at the location.
För etablerade medier världen över är det här kaosartade desinformationskriget ett gissel av flera olika skäl. Dels är det svårt att hinna med och faktakolla den enorma mängden virala videoklipp, bilder och påståenden som cirkulerar. Men medier måste också förhålla sig till något annat. Att ens tidning, tv-kanal eller radiostations goda namn kapas av fake news-konton för att ge trovärdighet till desinformationen. Den israeliska tidningen Haaretz har flera gånger angett som källa när Hamas massakrer den 7 oktober har förnekats av konton som Jackson Hinkel på X. Engagemanget har varit så högt att tidningen behövt gå ut och ta avstånd från de, citat, flagranta lögner som spridits i deras namn. Och på BBC märker Olga Robinson ett uppsving i förfalskade hemsidor. Länkar med desinformation som låtsas komma från BBC.
We have dealt with imposter content that looks exceptionally like BBC content, for example. BBC branded videos, and yet have nothing to do with us. We've never published them.
Och BBC är inte de enda som fått fejkade hemsidekopior gjorda i sitt namn. Tyska Der Spiegel, amerikanska Fox News och franska Le Parisien är några andra exempel. Det enda som tyder på att de är fejk, det är webbadressen. Ett .fr i en fransk hemsida kan vara ersatt med .pm till exempel. Men i övrigt är kopian välgjord och svårupptäckt.
I think viewers need to be a bit of like Sherlock Holmes, kind of detectives themselves sometimes when it comes to videos that make emotional, very biased claims.
Sist här i Freddy Rammels reportage hörde vi Olga Robinson, redaktör på BBC Verify. Nytt år, ny myndighet. Från årsskiftet är den nya mediemyndigheten igång. En sammanslagning av Myndigheten för press, radio, TV och Medierådet. Ny generaldirektör är Jan-Olof Lind som tidigare styrt över Totalförsvarets forskningsinstitut och kallats för den förre försvarsministern Peter Hultqvists högra hand.
Hur ska den bakgrunden gagna myndigheten när krigshotet mot Sverige ökar? Och hur påverkade det att han stod i centrum för den omsusade Saudi-affären 2012? Jag åkte till myndigheten där det råder sprudlande, hoppfull stämning.
Jag uppfattar att alla är väldigt positiva och nyfikna på vad gör man? Vilka arbetsuppgifter har du? Vilka har jag? Skulle vi kunna samverka med varandra? Och det där tycker jag är så spännande. Det är bra, riktigt bra. Har det blivit än så länge, om man kan säga så efter en och en halv vecka.
Du är positiv. Lite nybyggaranda.
Absolut, det kan jag hålla med om. Just nu så lägger vi upp en planering. Det här har ju gått väldigt fort i slutändan med de styrdokument vi fick från regeringen. De fick vi i december. Så nu lägger vi upp en egen planering för året. Jag kommer försöka ha väldigt många kontakter med medieföretag. Det kommer vara jätteviktigt för mig.
Och det nya mediestödet, det kom ju också in i grevens tid. Har ni hunnit sätta igång med det?
Ja, det ligger nu att jag hoppas i slutet av nästa vecka så kan vi gå ut med information om det då. Det kom ju en ändring i slutet nu i december också från regeringens sida. Den är omhändertagen nu och nu så kommer vi kunna börja lägga ut information. Och att medietidningarna då kommer kunna börja ansöka.
Ja, det nya mediestödet är förstås myndighetens stora tjur att ta i hornen. Och förutom sina gamla vanliga arbetsuppgifter så kommer det också några nya uppdrag nu.
Vad innebär AI-utvecklingen inom medieområdet? Desinformation är någonting vi pratar väldigt mycket om. Helt rätt att vi också håller på med den frågan.
Och att det blåser oroliga vindar i världen med varnande krigsprofetior från makthavare här på hemmaplan påverkar också. För om säkerhetsläget försämras i Sverige så ska ju medier kunna fortsätta göra sitt jobb ändå. Veckan här har ju verkligen präglats av skarpa uttalanden från bland annat ÖB Mikael Budén om risken för ett krig i Sverige. Hur ser du på mediernas roll i händelse av krig?
Det tycker jag är en av grundbultarna, för det är ju bland annat medierna är en del av det demokratiska styrelseskicket vi har. För de har en viktig del i att stärka den allmänna försvarsviljan och vad är det för världen som ska försvaras i Sverige. Jag tror att vi kan dra lärdomar av hur har Ukraina hanterat det inom mediesektorn. Jättespännande.
Du själv kommer ju från en bakgrund från FOI. Är det en slump, tror du, att du nu har fått det här uppdraget?
Jag hoppas det inte är en slump. Jag tycker det är viktigt att man kan byta sektor. Det är en drivkraft hos mig. För man får med sig väldigt många influenser.
Kommer myndigheten på något sätt bistå medier för att bli bättre rustade vid händelse av krig?
Vi har ingen sån konkret uppgift att göra det. Jag tänker att Sveriges Radio och Sveriges Television, de har ju sina uppdrag som de får in i hur de ska agera. Men jag tror att bara få vara med i den dialogen tror jag kan vara viktigt.
För den breda massan är kanske Jan-Olof Lind mest känd som en av huvudpersonerna i den så kallade Saudi-affären som Sveriges Radio avslöjade 2012. Det var under hans tid som generaldirektör för FOI och han fick då kritik för att inte ställa upp på intervjuer. Hur ser du på det där nu?
Ja, det här är så länge sedan, det är väl över 12 år sedan nu som det här var aktuellt. Jag har lagt det där bakom mig. Jag förstår, det kommer alltid finnas kritik att man inte ställer upp i media. Jag tycker jag ställde upp i media under de förutsättningar som fanns. Men mitt fokus nu är mediemyndigheten och dess verksamhet. Och jag kommer vara tillgänglig för medierna när det gäller vår verksamhet också.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Viktor Persson. Och jag heter Martina Piero. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en fin helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.